ELU-arkivet. Kristen undervisning från ELU.
Jag ska dela ett personligt. Är det okej att stanna här mellan oss eller? Vi försöker det. Det handlar om ett missbruk jag har. Jag har kämpat med det hela livet. Jag gör mitt bästa för att dölja det. Men ofta så skäms jag, eller nästan alltid skäms jag liksom när det väl kommer igång igen. Och ändå så är det så himla svårt att sluta. Att ni vet hur missbruk är liksom. Det går inte att sätta stopp för det så enkelt. Okej, jag säger det. Det är att jag är nagelbitare. Usch, tänker ni. Jag tänker att mitt immunförsvar har blivit så bra nu att det är ett gäng elitsoldater som kämpar mot varje bakterie. Men helt ärligt, det är svårt att sluta. Men så ibland så lyckas jag sluta. Och det är ofta när jag verkligen har nått allra längst ner i botten. Då lyckas jag för ett tag sluta. Och ni kanske gjort det också själva. Råka driva upp en liten för stor nagel och så inser man, nej, men nu kan jag inte avsluta det jag påbörjat. Och så bara drar man bort den och så svider det till och så tänker man, jag ska aldrig någonsin mer bita på naglarna. För upplevelsen har varit så jobbig. Man förstår att det här är liksom ett beteende som inte håller. Och så går det bra ett tag och man lever i nagelbliss. De är fina och vackra. För min del så brukar min fru då särskilt ge mig komplimanger. Åh, vilka fina naglar du har, Johannes. Åh, vad skönt när du kan klia mig så skönt nu. Men så är det så att jag till slut glömmer bort den här smärtan. Jag glömmer bort hur jobbigt det var att vara där i botten. Jag glömmer bort hur beteendet är liksom destruktivt. Människan är glömsk. Så stirrar jag på mina naglar och så tänker jag, det är väl inte så farligt. Ska jag inte trimma till dem lite grann med min muns sax? Och så hamnar jag där igen. 2 dagar av hemskt lidande. Fingrarna gör ont. Kan inte liksom röra något så bra. Känner du igen dig i det beteendet? Och om inte i nagelbitande. Känner du igen det här cirkelmönstret? Som jag går igenom då, mitt nagelbitande gång på gång igen. Vi gör fel. Vi får smaka på konsekvensen. Och så fortsätter vi ändå. Vi fattar att konsekvenserna är riktigt kassa för oss. Aldrig mer tänker vi. Och så mår vi bra en tid. För det går bra när vi handlar enligt det som vi vet är bäst. Så lever vi i bliss. Vi har det gott. Men så glömmer vi bort vårt tidigare fall. Och att konsekvenserna av vårt fall, liksom, hur kassa de var. Och så gör vi det igen. Och så är vi tillbaka helt från början där vi började. Och så har vi gjort ett cirkel. Vi har gått i en cirkel. Liksom. Vi är människor. Vi hamnar ofta i ett sånt mönster. Och vet ni vad? Det är typiskt mänskligt. Det är typiskt mänskligt. Och om du känner igen dig, grattis. Grattis, du är verifierad som en människa. Undervisningen idag ska framförallt handla om det här cirkelmönstret. Och vi ska se att det är inte bara vi idag, utan det är urgammalt. Vi ska se hur det återkommer, särskilt i vår relation till Gud. Och sen så ska vi se att Guds folk har kämpat med det här cirkelmönstret. Gång på gång igen. Vi ska gräva i Bibeln och vi ska kolla över berättelser som är 2 000 till 4 000 år gamla. Men som ändå talar rätt in hos oss idag. För människor, vi är rätt mycket detsamma. Gud, han är helt säkert densamme. Och de här berättelserna om Guds folk, de visar liksom saker som är typiska. Typiska för oss människor. Typiska för hur Gud agerar mot oss människor. Så de kan tala till oss rätt in idag. Människan är inte så olik för och Gud är samma. Ni kan börja bläddra upp Nehemja 9. Så fram era biblar. Och Nehemia 9, ja, det är så liten, då får man gå till registret. Nehemia 9. I min är det 401. Låt mig beskriva bara lite grann bakgrunden inför den här bibeltexten. Så Israels folk har en lång historia. Det sträcker sig över flera hundra år. Tusen till och med. Och så hoppar vi rätt in i den här historien nu i det som vi ska läsa. Det är omkring år 1000 före Jesus så hade man de här kungarna. Saul, David, Salomon. De liksom upprättade det här riket som var ett rike tillsammans, Israels folk. Det var inte delat i två riken som det skulle bli senare. Men det är 1000 år före Jesus och vi dyker in lite mer i mitten av det första årtusendet. När vi läser Nehemjas bok. Kungarna i Israel, de hade blivit sämre och sämre. Det hade gått nerför för Guds folk. Och folket hade inte följt Guds goda vilja. Och Gud hade därför, när de avvikit från hans väg, sänt profet efter profet. Guds språkrör, man kan säga hans megafoner, som ropade ut till folket, vänd om till Gud. Kom tillbaka till han som har räddat er förut. Sluta upp med det onda. Kom till mig istället. Men trots profeternas många varningar så hade folket fortsatt gång på gång att gå ifrån Gud. Även om han hade räddat dem stundvis. Så Gud, han tillät omkringliggande stormakter att komma in, ta Israels folk och röva dem bort till det som heter Babylonien. En stor del av folket hade förts bort från Israel in i fångenskap. Det man kallar babylonska fångenskapen eller exilen. Gud tillät folket att straffas för den väg som de hade valt bort från Gud. Och den här exilen, det måste ha varit en helt ofattbar katastrof. Föreställ er själva. Ifall då, låt oss ta det som är alltid varit, som vi svenskar alltid varit rädda för. Om ryssen skulle komma, ta bort er, föra er till Ryssland och så starta ett nytt liv där. Tänk vilken upplevelse för de som var i exilen. Men Gud är god och han räddade folket igen, som han alltid gör, från exilen och började föra folk tillbaka till Israel som han hade lovat. Och så börjar de återuppbygga sitt hem. Och så är det då Nehemia, den boken vi ska läsa ur. Nehemia är en av dem som reser tillbaka för att bygga upp Israel igen. Bygga upp huvudstaden. Bygga upp allt det som hade förlorats från Israel. Men många var fortfarande kvar i fångenskapen, i exilen, borta från sitt hem. Fienden fanns kvar. Och det Jerusalem som hade varit en gång i tiden, det ståtliga minnet liksom, som många av dem hade kvar, det var helt, liksom helt borta. Man kunde inte se det där. Och det skapade en väldigt sorg för folket. Och så då i Nehemia 9, som vi ska läsa idag, så läser vi en bön som folket formulerar till Gud. Och det är faktiskt en fantastisk bön. Den formulerar folkets sorg över det, över sin egen synd, över allt de har gjort mot Gud, över deras glömskhet, över cirkelmönstret som har präglat dem så tydligt. Men så visar också bönen deras hopp, som är Gud, som trots människans tendens att vända sig bort från honom, att han alltid är trofast och alltid räddar dem. Och så går den här bönen som vi snart ska dyka ner i, den går igenom folkets historia, allt vad de har varit igenom och hur liksom gått gång på gång i den här cirkeln. Så ta fram kapitel 9 ska vi läsa. Och vi kan börja i vers 6. Spetsa er öron, för detta är Guds ord som talar till oss idag. Jag börjar med vers 6, 9, 6. Du ensam är Herren. Du gjorde himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara. Jorden och allt som är den är på den. Haven och allt som är i dem. Och du håller dem alla vid liv. Himlens härskara tillber dig. Du är Herren Gud som utvalde Abraham och förde honom ut från det kaldeiska Ur och gav honom namnet Abraham. Du fann hans hjärta trofast inför dig och du slöt förbund med honom att ge åt hans efterkommande kananéernas, hetiternas, amoréernas, perisernas, jebusiternas och girgashéernas land. Du lät dina ord gå i uppfyllelse, för du är rättfärdig. Du såg våra fäders nöd i Egypten och du hörde deras rop vid Röda havet. Du gjorde tecken och under mot farao och mot alla hans tjänare och mot allt folket i hans land, för du visste hur arrogant egyptierna behandlade dem. Du gjorde dig ett namn som är detsamma än idag. Du delade havet framför den och de gick genom havet på torr mark. Med deras förföljare sänkte du i djupet som en sten i väldiga vatten. Du ledde dem med en molnpelare om dagen och en eldpelare om natten för att lysa dem på vägen på det skulle gå. På Sinai berg steg du ner och talade till dem från himlen. Du gav dem rättfärdiga föreskrifter och sanna lagar, goda stadgar och bud. Du gav dem kunskap om din heliga sabbat, gav dem bud, stadgar och lagar genom din tjänare Mose. Så det första, så har vi beskrivningen i cirkeln. Och du kan faktiskt ta fram cirkeln nu här, Simon. Vi har beskrivningen av hur Gud räddar folket. Hur han för dem liksom till den här välgången. Han visar dem den raka vägen. De lever i bliss. Men så fortsätter vi då, och vi kommer läsa lite stycke mer här nu. I vers 16 så ser vi cirkelmönstret. Men våra fäder blev övermodiga och hårdnackade och lyssnade inte till dina befallningar. De vägrade lyssna och tänkte inte på undren du gjort ibland dem. De var hårdnackade och valde i sin upproriskhet en ledare för att vända tillbaka till sitt slaveri. Men du är en Gud som förlåter, nådig och barmhärtig, sent till vrede och stor i nåd. Du övergav dem inte, fast de gjorde sig en gjuten kalv och sa: här är din Gud som har fört dig upp ur Egypten. Och de gjorde sig skyldiga till stora hädelser. Men i din stora barmhärtighet så övergav du dem inte, inte i öknen. Molnpelaren vek inte från dem om dagen, utan ledde dem på vägen. Din eldpelare lyste i natten på vägen det skulle gå. Så folket övergav Gud. Och det här hörde ni väl också då om igår. Men Gud gör gott. Han är trofast. Han övergav inte folket. Och så läser vi vidare i 9:24. Och deras barn kom och tog landet i besittning. Du kuvade landets invånare, kananéerna för dem. Och gav dem i deras hand både kungar och landets folk. Och de gjorde som de ville med dem. De intog befästa städer och började jord och tog över hus fyllda med allt gott. Utsugna brunnar, vingårdar, olivlundar och fruktträd i mängd. De åt och blev mätta och feta och njöt av din stora godhet. Ännu en gång kom de in i blissen. De följde Guds bud. Gud gav dem allt det goda. Men så läser vi då vidare 27 och 28. Eller vi kan ta 26. Men de gjorde sig uppror och trotsade. De kastade din lag bakom sin rygg. De dödade dina profeter som varnade dem och ville få dem att vända om till dig. De gjorde sig skyldiga till grova hädelser. Då gav de dem i deras fiendes hand som förtryckte dem. Men i sin nöd ropade de till dig och du hörde dem från himlen. I din stora barmhärtighet gav de dem befrielse och frälste dem i deras fiendes hand. Cirkelmönstret om och om igen. Och det sista vi ska läsa. Vi kan läsa 28, 31 och sen 36. Men när de kom till ro gjorde de på nytt det som var ont inför dig. Då lämnade du dem i deras fiendes hand som fick råda över dem. Men det ropade på nytt till dig och du hörde det från himlen. Du räddade dem många gånger i din barmhärtighet. Och så 36-37 kan vi hoppa till. Där ser vi deras rop där och då i den situationen som de är i. Idag är vi slavar i det land som du gav våra fäder att äta dess frukt och göra dess goda där vi är slavar. Dess rika skörd går till det kungar du satt över oss för vår synders skull. Du råder över våra kroppar och vår boskap som det vill. Och vi är i stor nöd. Det var mycket text, men jag hoppas fortfarande ni är vakna. Och jag hoppas att det blivit tydligt för er det här cirkelmönstret som går igenom gång på gång i Guds folks historia. Gud räddar, han väljer folket och gör gott för dem. Folket har det bra, de lever i välsignelse. Folket glömmer bort Guds godhet och gör det som är ont. Och så låter Gud folket straffas. Han sänder dock profeter gång på gång. Men när de fortsätter vända bort från honom så låter han dem straffas. Men så vänder folket om och Gud räddar folket. Och så är vi tillbaka till början. Där vi var från början. Och vi ska gå igenom cirkeln, se lite mer på detalj på cirkeln och se hur det också liksom gäller oss idag i våra liv. För det första då med det här med godhet. Den här cirkeln börjar alltid med Guds godhet. I ditt liv så börjar det inte med att du ropar till Gud och säger Gud hjälp mig i min situation. Utan alltid så börjar det med Guds godhet emot dig. Varje människa har fått livet helt som en gåva. Det gäller folk då och det gäller folk idag. Alla människor har fått livet som en gåva. Att du finns här, det är helt av Guds nåd. Att du har mat, att du har ett hus, att du har vänner. Helt och hållet Guds nåd. Kanske du tänker, ja, men mina föräldrar har ändå jobbat för den här maten och för det här huset. Och mina vänner, jag har ändå skaffat dem genom att vara snäll. Men hur mycket har du jobbat för att få dina föräldrar? Hur mycket har du jobbat för att kunna liksom ens ha människor i din omgivning som vill bli dina vänner? Allt är Guds gåva. Ditt nästa andetag, att Gud tillåter det, det är Guds goda gåva. På samma sätt också med israeliterna så börjar det alltid också hos Gud. Och om vi kollar i vers 6, det som vi läste, så börjar också deras bön. Du ensam är Herren, du gjorde himlarna och himlarnas himmel och hela dess härskare, jorden och allt som är på den, haven och allt som är i dem, och du håller dem alla vid liv. Bönen börjar i att Gud, du är skaparen som bara ger och ger av din nåd. Du är den som upprätthåller allting. Det börjar hos dig. Och sen så går den också in i bönen på Abraham. Gud, du är den som utvalde Abraham. Du är den som påbörjar hela det här räddningsprojektet av oss. Det börjar alltid hos dig, Gud. Och din godhet. Och sen så säger de också att Gud visar dem deras väg. Om ni kollar i 9:14 till folket så säger de då dem, du gav dem kunskap om din heliga sabbat och gav dem det bud och stadgar och lagar genom din tjänare Mose. Eller vers 13, slutet av vers 13 står också, du gav dem rättfärdiga föreskrifter och sanna lagar, goda stadgar och bud. Gud visade folket, Guds folk, här har ni liksom den raka vägen som ni ska gå. Gör det goda, följ det som är gott för er. Så kommer det att gå er väl. På samma sätt är det också för oss. Gud har visat oss hur vi ska göra. Dels genom vårt samvete. Han har lagt in i varje människa en kompass som visar vilken riktning som är rätt. Men mycket tydligare så har han visat det genom sitt ord, vad som är hans goda vilja. Vår moralkompass, den kan vara rätt skev, särskilt om man liksom börjat fiddla med den lite grann. Men Guds ord, det är tydligt, det visar en riktning. Gå hit, här är livet. Följ det jag vill för era liv. Gud har stakat ut den goda vägen. Det är bara rakt fram. Och nästa punkt då. När vi följer Guds goda väg så går det väl för oss. Om ni slår upp femte Mosebok 28:1 eller 28, ja, femte Mosebok 28. Bibeln, den talar generellt om ett mönster. Ett generellt mönster för dem som följer Guds vilja, gör det som är gott. Och i femte Mosebok 28 där står det så här. Detta är Gud som talar till folket, till Israel innan de kommit in i landet. Om du lyssnar till Herren, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så ska Herren, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herren, din Guds röst. Om ni slår upp Ordspråksboken, kapitel 16. Så står det likadant om det här mönstret. 16:20. Den som ger akt på ordet, alltså Guds ord, finner det goda. Lyckliga den som litar på Herren. Bibeln talar gång på gång i många ställen om det här generella mönstret som finns. Att gör vi Guds vilja så kommer det också gå oss gott. Jesus säger också om detta i Matteus 6. Det är inte bara gamla testamentet. Jag slår upp Matteus 6. Nej, började. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Det kan sägas mycket om den här versen. Men sök först det som är Guds rike. Luther, han sa så här. Älska Gud över allting, för då kommer allt annat bara läggas till rätta. Gör det goda så kommer det gå gott för dig också. Och det är inte så konstigt att det är det generella mönstret. För om Gud har skapat hela världen, då borde han också fatta spelreglerna för den här världen. Hur det funkar. Det finns en tydlig tanke bakom den här världen. Och följer man den tanken så går det också generellt bättre. Det var ett tag som jag jobbade med missbrukare i ungefär 2 år. Och det var en väldigt lärorik process. I den verksamheten inom det området missbrukare, det var inte nagelbitare då, alltså det var riktiga seriösa missbrukare. Då så finns det en väldigt spännande statistik med det här med Jesus. För det är rätt erkänt inom forskningsvärlden och det där med socialt arbete att den där Jesus, det är någonting speciellt med det. Att för folk som hamnat i missbruk, som inte kan komma ner, kan komma upp från missbruket, så verkar den där Jesus vara en alldeles särskild lösning. Det visar sig i statistiken hur bra Jesus funkar mot missbruk. Det är inte alla gånger. Men det är betydligt oftare än mycket annat. Det är till och med så erkänt att forskare och så också erkänner det. Att följa Jesus har visats verkligen kunna ta en människa från ett liv på botten. Det syns inte minst i det som kallas LP-stiftelsen. Levi Petrus som grundade pingströrelsen, han gjorde ett visst viktigt arbete och startade då liksom en stor verksamhet mot missbruk. Och det är rätt så erkänt då, inte minst det arbetet i Sverige som LP-stiftelsen har gjort mot missbruk. Jag såg nyligen bara Magdalena Andersson stå och prata med en kvinna som berättade om hur Jesus räddat henne från missbruket. Och så är det intressant att se då Magdalena Andersson behöver erkänna att ja, så kan det faktiskt vara. Alltså. Det är något speciellt med den där Jesus. Att följa Guds vilja leder generellt till välsignelse. Men, för att klargöra också, detta är ett generellt mönster. Och det är ofta det inte stämmer precis så. För vi lever i en fallen värld. Du och jag vet mycket väl att det funkar verkligen inte alltid så. Läser vi Psaltaren så ser vi David gång på gång be och bekymras över hur gott det går för dem som inte gör Guds vilja och hur frustrerande det kan vara. Ta berättelsen om Job. Han gjorde helt rätta. Och det gick käpprätt åt skogen för honom. Jesus, ingen har levt rättfärdigare. Och ändå har kanske ingen haft det värre än han. Vi vet att det här mönstret inte stämmer alltid. För ondskan regerar på den här världen. Och det är så också med ondskan att den drabbar orättvist. Det är det som är ondskans natur, att den är orättvis. Så det här mönstret stämmer inte alltid. Men Bibeln talar ändå om att det finns liksom ett mönster i världen som gör att det brukar funka så. Så godheten börjar hos Gud. Gör vi det goda så ser vi hur det leder till välsignelse. Det ser vi i Israels folk och vi kan också se det hos oss idag. Att följer vi Guds vilja så generellt så går det också bättre för oss. Men Guds folk som då var glömskt. Vi är också Guds folk idag och vi är också glömska. Och vi faller lätt tillbaka in och vänder oss bort mot Gud. Trots att vi upplevt den godheten i att följa honom. Det är precis som jag med nagelbitandet. Vi glömmer bort lidandet som det kan innebära att gå emot Guds vilja. Och trots att vi levt i välsignelsen av en god relation med Gud så kan vi vika av, glömma bort vikten av att följa Gud. Och det ska vi kolla på mer efter en paus nu. Jag pratade med min vän och chef Daniel här i pausen. Och i vårt samtal så kom vi fram till en grej också som är viktig i och för sig. Och det är att alltså, det här med cirkelmönstret och när vi gör det goda och att det går oss väl när vi följer Guds vilja. Jag talar ju mer så här generellt, så som världen ser på när det går en väl. Det går bra i relationer, det går bra liksom i ens jobb och så vidare. Det var den tanken jag hade. Men även för Jesus som bara gjorde det goda, på ett sätt kan man ju säga att det gick bara gott för honom ändå. Alltså det fanns liksom något gott i att lida och dö för människor. Även om andra inte skulle kalla det så gott, liksom ett bra öde. Men så i Guds ögon så fanns det något alldeles fantastiskt i det. Och i ett evighetsperspektiv så är ju då Jesus upphöjd, namnet över alla namn. Så bara, det beror lite på hur man definierar det. Men jag talar mer då om liksom, gör det goda så kommer det gå gott också i livet, i det konkreta. Men då, mönstret kan vara, det gäller inte alltid liksom. Vi vet att ondskan regerar. Okej, tillbaka till cirkelmönstret som det här passet handlar om. Visste ni att man har gjort experiment på människor? Man har tagit människor, satt dem i en djup skog eller mitt ute i öknen. Och så har man då sagt till dem, där har du raka vägen. Gå i den riktningen. Dit är liksom det ditt ska. Det är där civilisationen är. överallt, annars kan det gå. Så börjar de gå då, de har fått en tydlig inriktning, dit ska vi gå. Men så har man upptäckt att människan då är liksom programmerad att gå i cirklar. Alltså hon klarar inte att gå rakt, utan får man en rak kurs utan att man då tar hjälp av solen eller om man är lite smart, där stjärnorna eller någonting. Gör man inte det så går människan i cirklar. Det känns skumt. Man tänker, skulle jag gå ut i en skog så hade jag ändå satt det. Alltså jag hade ju ändå gått rakt. Det trädet där liksom. Men inte enligt forskning då, de här experimenten. Människan är programmerad att gå i cirklar. Och likadant med oss. Och likadant med Guds folk genom hela historien. Vi är liksom i den här världen som är fallen programmerad att gå i cirklar. Och också i vårt liv kan vi se hur det kommer liksom gång på gång. Och också då i Guds folks historia. Jag vill påminna om det vi läste i Nehemia 9. Slå upp det igen, Nehemia, om ni hade den, det kapitlet framme. För i 9:29. Nu ska vi nämligen prata om det i cirkeln. Som är att folket glömmer bort Guds godhet och vänder sig bort från Gud. Nehemia 9:29. Du förmanar dem för att återföra dem till din undervisning. Men det var övermodiga och lyssnade inte på dina bud utan syndade mot dina föreskrifter. Trots att den människa som håller dem ska leva genom dem. De var envisa och hårdnackade och vägrade att lyssna. Du hade tålamod med dem i många år och du förmanade dem med din ande genom dina profeter. Men de lyssnar inte. De lyssnar inte. När det går bra så är det lätt att glömma bort allt Gud har gjort för oss. Israeliterna kom till det lovade landet. Gud hade räddat dem ut ur Egypten och allt var bliss. De var där det flöt, landet flyter av mjölk och honung. Alltså liksom i det här goda landet. De skulle bara följa Guds goda väg. Men de glömmer bort det. De glömde bort det. Och allt gott han gjort. Så de vandrade bort från Gud, tvärt emot hans vilja. Att gå emot Guds vilja, det är lite grann som att erbjuda sin resa till Liseberg. Och sen säga, nej men jag funderar egentligen om vi inte skulle åka till soptippen. Alltså det är ändå lite ball. Och det känns ju absurt, men ändå så är det så ofta att vi glömmer bort och tänker, soptippen, den är ändå rätt så ball. Och Gud, han är inte obrydd i den riktningen som vi går i. Alltså han bryr sig om vart vi är på väg, hur vi lever våra liv. Och det är tydligt i Bibeln. När folket gick i fel riktning så skickade han gång på gång sina profeter. Profeternas roll, alltså det att vara profet, det är att föra Guds talan, att tala det som är på Guds hjärta. De är hans språkrör. Han använder dem som megafoner för att tala till folket. Och inte minst varna. Hallå! Vart är ni på väg? Frågar profeterna gång på gång. Vad håller ni på med? Sluta upp med att förtrycka de svaga. Sluta upp med att offra till avgudarna. Sluta upp med att roffa åt er och bara ta för er själva. Utan ge åt de varandra och ge åt andra. Varför jagar ni pengar hela era liv? Det ena köpet efter det andra. Resan, kläderna, huset. Som om att det är det som kommer tillfredsställa er i slutändan. Sluta upp med att stötta industrier och företag. Som är liksom moderna motsvarigheter till slaveriet. Sluta upp med att stötta human trafficking genom porrindustrin. Jag är inte okej med att ni försakar de som är utsatta omkring er. Att ni fryser ut de som är annorlunda. Att ni bara bjuder de populäraste på era fester. Att ni bara ser till er själva, inte de andra. Vänd om, säger Gud genom profeterna gång på gång. Och när vi är inne på det som inte är Guds vilja, bort från Gud. Då säger han också till oss och uppmanar oss. se vilken väg det går. Det håller inte. Vänd om till mig. Om vi tar ett exempel på en profet. Vi hinner inte jättemycket, men ta upp Jesaja 1. Den här texten ska jag predika över nästa vecka. Och den är otroligt allvarlig. Då är det Jesaja, en av de profeterna i Gamla testamentet som kallas en av de stora profeterna, för det är en väldigt lång bok. Och den kallas det femte evangeliet, för den är helt fantastisk. Så den talar om Guds räddning, men först så talar den också om Guds allvar gentemot synden. I kapitel 1, vers... låt oss säga 14. Min själ, det är Gud som talar, hatar era nymånader och era högtider. De har blivit en börda för mig. Jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Tvätta er, gör er rena. Ta bort era onda gärningar ur min åsyn. Sluta att göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott. Sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren. Försvara den faderlöses rätt. Stöd änkan i hennes sak. Och så fortsätter det. Jag bor som sagt i Malmö. Och det var ett tag sedan, 8 år sedan. Då jobbade jag på posten, Postnord. Och det var liksom i andra änden av Malmö. Då skulle jag åka liksom bil dit och hem. Bussen tog en timme genom Malmö. Det var helt outhärligt. Så jag tog bil då hem. Och så tog jag den större ringvägen. Malmö har 2 ringvägar. En inre och en yttre. Och den yttre har ni säkert åkt på. Om ni ska åka till Köpenhamn och Danmark. Eller vidare ner i Europa. För den yttre ringvägen, den fortsätter mot Danmark. Och den tog jag då. Men så skulle jag hem. Där jag bodde då var det viktigt att jag kom ihåg att svänga av. Och det var lite intressant. Och på vägen så var det liksom massor av varningsskyltar. Det stod gång på gång. Rakt fram led mot Danmark. Tredje sista avfarten mot Sverige. Andra avfarten om du vill vara kvar i Sverige. Sista avfarten för att stanna kvar i Sverige. Det blir dyrt att fortsätta. Och det var liksom till och med symboler på marken. Det är som att alla skyltar bara ropar: vänd om! Du vill inte hamna i Danmark. Mina danska kompisar, de säger att det är okej att jag skämtar om Danmark. Så jag har deras tillåtelse. Men profeterna är lite grann som de här vägskyltarna. Som liksom i Guds nåd. Gud är lite som Trafikverket som inser, liksom, som påminner oss gång på gång. Du vill inte fortsätta på den här vägen. Vänd om, vik av. Här får du en chans. Här får du ännu en chans. Här får du en tredje chans. Vänd om till mig. Se vart du är på väg. Och Guds hjärta våndas när folk inte vänder om till honom. En text som jag älskar, som Micke Rastas var inne på igår lite kort, ska vi kolla på. Det är Hosea 11. Slå upp Hosea 11 då. För det är också en profettext. Och i den så syns det väldigt tydligt Guds hjärta för det folket som vänt sig bort från honom. Hosea 11, 1. Där talar Gud så här: när Israel var ung så fick jag honom kär. Och ut ur Egypten kallar jag min son. Men ju mer man kallar dem, desto mer drar det sig undan. De offrar åt balerna och tänder rökelse åt avgudabilderna. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå, som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Gud liksom säger: mitt folk, mina barn, jag var med er hela vägen. Jag skapade er, jag födde er, om man vill säga så. Jag lärde er att gå. Men trots mina många varningar så vände ni inte om. Och trots att profeterna gång på gång kom till folket så vänder de inte om. Och trots att vi i våra liv kan få påminnelser, förmodligen ledda av Gud, vänd om, se vägen du är på, så är det ändå ofta att vi bara fortsätter bort från Gud. Och så kommer vi till nästa steg. Vad hände med israeliterna? Jo, Gud lät dem möta konsekvenserna för sina handlingar när han straffar dem. Det är nästa steg. Gud låter folket straffas och möta konsekvenserna för olydnaden. Gud straffar. Är Gud verkligen sån alltså? Är han sån som straffar? Ja, Guds ord säger det. Och då kanske vi ska lita på det mer än kanske vår känsla, om det är så att vi skulle reagera mot det. Guds ord säger det. Gud dömer ondskan. Han låter inte den gå obehindrad. Mikael beskrev det väldigt bra igår. Det är inte så att Gud är allergisk mot ondskan, men ondskan är allergisk mot Gud. Ljuset, mörkret kan inte vara ljuset. Alltså det är ingen chans. Det bara försvinner. Gud reagerar på ondskan. Men är Gud strafflysten? Är han en sån som njuter och gillar av att dela ut straff? Är han som en, liksom, nu vet, en dålig polis som längtar efter nästa chans att bara komma där och göra övervåld, som bär liksom ett inre mörker i sig själv? För det finns en del sådana poliser. Är han en förälder som är trött på sina barn så de bara ryter till rejält och ger dem kanske mer än vad de borde ha? Är han en maktgalen härskare som är redo att göra av sig med dem som inte håller med honom? Är det sån Gud är när han straffar? Det finns många människor som tänker det. Det finns många människor som kanske tänker det när du berättar att du är kristen. Ja, det är en sån Gud du tror på. Och jag tror att den onde vill också att det är det du ska tänka när du hör att Gud straffar. När han dömer ondskan. Men Gud kan inte jämföras med våra dåliga erfarenheter av folk som delar ut straff, som reagerar på ondskan. Gud överreagerar aldrig. Gud är oerhört tålmodig. Gud är den som ständigt säger en chans till. En chans till. Nej, en chans till. Och Gud njuter knappast av liksom att döma ondskan. Låt mig bevisa så att ni tror på det. För det står tydligt i Bibeln. Hesekiel 33. Får ni slå upp ännu mer. Bara ni tränar fingrarna. Hoppas ingen har bitit naglarna så att det gör ont. Hesekiel 33. Bibeln säger Gud straffar ondskan. Men i Hesekiel 33:11 står det samtidigt. 33:11. Så sant jag lever, och vi vet att han lever, säger Herren Gud, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges stöd. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om från era onda vägar. Ni vill väl inte dö, ni av Israels hus. Jag gläder mig inte åt den ogudaktiges stöd. Gud är inte den som gläder sig över det. Men han måste reagera på ondskan, för han är Gud och Gud är god. Ett sätt som Gud dömer ondskan, man kan tala om olika sätt, men ett sätt han gör det på, som han gör gång på gång i Israels historia, det gör han genom ett ord jag lärde mig i Danmark. Det är prisgivelse. Prisgivelse, om man ska säga på svenska. Jag tror inte det har en svensk motsvarighet. Om någon är någon som är äldre här inne så får ni gärna ge mig vad det är. Men så här beskrev, och det var lite bra ändå, för den här, jag hade liksom ingen erfarenhet av det här ordet innan, så då kunde de fylla det med, sina bilder. Sådär. Och så sa han, Gud använde prisgivelse. En broak prisgivelse. Tänker att en armé har sänt ut sina trupper och du är mitt ibland de trupperna. Och ni är helt omgivna av fienden. Ni är på fiendens territorium. Ondskan råder mitt ibland er. Du är mitt ibland ondskan. Och sen så går du ut där och du är liksom lite väl frimodig och du går kanske långt fram. Men du är mitt i ondskan där. Och då är prisgivelse att Gud drar tillbaka, eller generalen då, judegeneralen för trupperna, drar tillbaka trupperna. Och så blir du kvar ensam där du redan står. Gud tar sin hand ifrån dig och låter liksom konsekvenserna spela ut sig. Gud låter konsekvenserna, Gud liksom låter den vägen spela ut sig så som den är. Så står det också i Bibeln att Gud kan låta det göra i sitt folks historia på flera tillfällen, men också i våra liv, också i vår människors, i våra liv. Vi läste om, nu heter babyloniska fångenskapen. Gud tog sin skyddande hand från Israel och lät folken komma och röva bort dem. Gud kan låta oss inse den vägen vi är på genom att vi får möta konsekvenserna av vårt handlande. Varför gör han då det? Varför låter han oss smaka konsekvenserna av vägen borta från honom? Jo, som det visar sig i Nehemja 9, i det här cirkelmönstret. Som det visar sig genom Guds folkhistoria. Så det, när vi får smaka på livet utan Gud, straffet, så får det oss att vakna till och inse vart vi är på väg. Guds folk, Gud låter folket inse faran i att gå bort från Gud. När han straffar dem på det sättet. För jag vet inte hur länge sedan det var nu. Det kanske var 2 år sedan. Så tappade jag rumsperceptionen. Det innebär alltså att jag... Alltså det är så sjukt flippigt. Jag kunde inte avgöra hur långt avståndet var till olika saker. Det var bara någonting i min hjärna som plötsligt bara slutade funka. Så när jag skulle sätta på kranen, det var liksom minst som ett test, så missade jag kranen. Jag kunde inte fatta i den. När jag skulle ta ett steg så visste jag inte när foten skulle landa. Alltså jag kunde se det i mina egna ögon. Jag kunde se liksom foten i det där golvet där. Men jag bara visste inte. En liten del av hjärnan bara funkar inte som den skulle. Och det är också jätteskumt. Min vänstra hand kändes inte som att det var min hand. Eller det kändes. Det var så något främmande ut. Det gjorde mig rätt skraj den dagen. Jag ringde till min moster som läkare och sa, gå in och kolla upp det där. Så då åkte jag in och så tog de då stroke-tester. För ofta så är det någonting konstigt med hjärnan så kan det vara att man har fått en stroke. Men jag hade inte fått det då. Testerna var positiva och de visste inte vad det var. Och det blev bättre. Liksom rätt mycket samma dag, men sen tog det också lite tid. Men jag fick tillbaka den då. Men den här grejen fick mig att verkligen vakna till. Vart är jag på väg? Vad gör jag med mitt liv? Vad gör jag med mitt liv liksom? Vad är det jag lever för? Hur behandlar jag människor? Jag var i den här jobbiga situationen och det fick mig att nyktra till liksom. Och jag tror verkligen inte att den här gången var Guds straff för någonting. Och med det vill jag också skicka med en viktig varning i Bibeln. Vi kommer inte ha tid att läsa den nu. Men Jesus är rätt tydlig. Han säger att om det går dåligt för någon så kan man inte säga så här. Det gick dåligt för dig för det är Gud som straffar. Gud vill det här lidandet. Så får man inte säga det. Man kan inte säga så här en till en. Gud straffar liksom. Ondskan drabbar orättvist. Och även för den som gör gott kan det gå helt åt skogen. Så Jesus säger, säg inte så. Den gången, det är för att det var Guds straff. Om man vill läsa det kan man läsa Lukas 13, 1-5 eller Johannes evangeliet 9, 1-3. Och likadant kan man inte säga det går gott för dig, för det är Guds välsignelse. Du har gjort det goda. Man kan tala om generella mönster som vi gjorde innan, men man kan inte säga den där gången. Och jag tror inte det här var Guds straff. Men jag tror att Gud är så mäktig att han kan ta den här ondskan som jag var med om ändå, brustenheten i min kropp, och vända det till något gott. Så stor kontroll har han i världen att han kan använda ondskan på det sättet. Men poängen med att jag berättade den här grejen, det var att allvaret i en situation kan få en att vakna till och fundera, wow, vart är jag på väg? Jag har hört om en vän som hjälper mycket med flyktingar i Ukraina. Så det är anekdotiskt. Men han berättade att i Ukraina just nu så är det massa människor, särskilt soldater, som kommer till tro på Gud. För de är mitt i det där jobbiga. Och jag säger inte att ukrainarna får ett straff. Vi ska akta oss för att göra en till en. Sådär. Men jag tror Gud kan använda det för att få dem att vakna till. Och det visar då att det sker liksom en väckelse bland soldaterna i Ukraina. Det här allvaret kan få den att nyktra till och omvända sig till Gud. Och det är nästa steg då. Folket omvänder sig. Gång på gång så visas mönstret att folket, när de får smaka på livet utan Gud, när de möter hans straff, så vänder de om tillbaka till Gud. De ropar, Hosianna, Herre, rädda oss, snälla. Snälla, kom till vår undrättning. Orden kommer från en som har insett, Gud, jag behöver dig. Hosianna, jag behöver verkligen dig. Också om vi skulle vända oss bort från Gud och gå ifrån honom i våra liv, så får vi ropa samma sak. Även om vi skulle möta konsekvenserna för vårt handlande. Om du skulle få möta konsekvenserna av ditt beteende när du går bort från Guds goda väg. Om du en dag skulle festa så hårt att du dricker dig berusad och kör bilen hem och kör på någon. Om du en dag inser att du levt hela ditt liv i jakt på den ena feta upplevelsen efter den andra, men upptäck tomheten i det. Om du en dag skulle ligga med någon och inte vara gift och ni får barn. Om det skulle liksom odlas en arrogans i dig som gjorde att du fick förlorade vän efter vän. Och du inser en dag, hur behandlar jag egentligen människor? Vad som än händer i livet, om du skulle vandra bort från Gud och en dag inse och se konsekvenserna av ditt handlande, då får du ropa, Hosianna, Herre, fräls mig. Herre, rädda mig. Och vad gör Gud då? Hur svarar Gud på det? Hur bemöter Gud sitt folk när de gång på gång går genom den här cirkeln? Gud är alltid trofast. Gud är alltid trofast. Han hör alltid den som ropar till honom om räddning. Var och en som åkallar på honom ska bli frälst, står det i Bibeln. Det gäller Israels folk. Det gäller också oss idag. Det gäller dig. Om du en dag upptäcker att du är mitt i cirkeln, i dess botten, och vandrat bort från Gud. Han är alltid trofast. Nästa steg då, sista. Gud den trofaste. Han gör gott mot oss och han visar oss sin väg. Låt oss läsa Hosea 11 igen. Som vi läste innan. Och läsa fortsättningen. För den visar inte bara Guds våndande hjärta för de som viker av, men också hur han vill rädda dem. Och hans trofasthet. Det visar hans trofasthet. Hosea 11, vers 1. När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallar jag min son. Men ju mer man kallar dem, desto mer drar de sig undan. De offrar åt balerna och tänder rökelse åt avgudabilderna. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå och som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band tror jag då, med kärlekens band. Men vers 8 då, till ett folk som vänt sig bort från Gud. Hur skulle jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag kunna lämna dig, Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som är Adma och behandla dig som Sebojim? Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte utföra min brinnande vrede. Jag vill inte ödelägga Efraim igen. För jag är Gud och inte en människa. Gud är Gud och inte en människa. Tack Gud för det. Människor kan bli trötta och säga, det var droppen. Det var sista gången. Nu har du gått över gränsen. Nu får du skylla dig själv. Du får klara och leva i den situationen som du har satt dig i. Så säger människor, men så säger aldrig Gud. Gud är trofast. Gud säger, det var 150 gången. Men jag är Gud. Jag är ingen människa. Jag är din far. Hur skulle jag kunna överge dig? Vi må vara programmerade att gå i cirklar. Och vi må vara fast i det. I det här livet. Och Gud låter sin dom gå ut över det som vänder sig bort från honom. Och en dag så ska den här domen få eviga konsekvenser. Men den som ropar Hosianna, Herre rädda mig. Till den så säger Gud alltid, du kan vara säker. Jag är alltid trofast, jag lämnar aldrig dig. Jag beskyddar och bevarar dig för han älskar dig. Han vill dra upp dig och sätta dig på rätt väg i sin närhet, i välsignelsen. Låt oss be en bön tillsammans till vår gode, gode, gode Gud. Kära gode, gode Gud, det börjar alltid hos dig och du har gått för oss och du har räddat oss och du har utvalt oss till att vara i din närhet, leva i din välsignelse. Det är liksom en evig sommar att vara i din närhet. Och ändå glömmer vi bort livet hur det är utan dig, Gud. Vi vänder bort från dig. Och du varnar oss och ändå så fortsätter vi på den vägen. Och så får vi kanske möta konsekvenserna, Herre. Din dom. Men Herre, du vill att vi ska vända om till dig. Du visar det så tydligt. För det är hos dig bara hos dig som livet är. Hjälp oss då här att komma ihåg hur trofast du är, hur barmhärtig du är. Vi kan alltid komma till dig, Gud. Du är så Gud, god Gud. Du älskar oss så mycket. Du är helig och du är kärlek. Du vill alltid att vi ska vara hos dig, Gud. Och vi vill också vara hos dig. Hjälp oss att förstå det här. Hjälp oss att komma ihåg det. Så att vi inte ständigt går i de här cirklarna, Herre. Utan hjälp oss att förbli hos dig. Förbli i din närhet. Gör din goda, goda vilja. Visa oss att det leder oss rätt. Ge oss ett bra minne, Herre. Vi tackar dig och vi prisar dig för att din frälsning alltid är där, Herre. Du är alltid densamme. Var med oss resten av dagen, Herre. Var med oss nu i maten. Hjälp oss också vinna fotbollen i Jesu namn. Amen.